Man skulle ju kunna tro att efter att vi har jobbat med Markus evangeliet som vi gjorde förra året, om vi nu har lite så här årsberättelsetanke idag, det årsmöte. Så förra året jobbade vi mycket med Markus evangeliet. Och man skulle ju kunna tro att efter att vi har jobbat så mycket med Markus evangeliet i ett drygt halvår, vi har predikat oss igenom hela evangeliet från början till slut, då skulle man ju kunna tro att det inte finns mer att upptäcka där. Så är naturligtvis inte fallet. Det finns alltid mer att upptäcka i Bibeln. Eller hur? Det vet ni. Det är bra. Det är rätt så intressant, tycker jag, som vanligt, att studera de teologiska skillnaderna mellan evangelierna. Ibland så kan de skilja sig på rätt centrala delar. Ta till exempel hur man kommer in i Guds rike eller får del av Guds rike. Bara sättet där som Markus och Johannes skiljer sig åt i att tala om det, det är rätt signifikanta skillnader. Johannes beskrivning sammankopplade med evigt liv på ett sätt som Markus inte gör. Johannes betonar också tydligt att det handlar om att tro på Jesus och bekänna hans namn. Det är något som är centralt för att komma in i Guds rike och få del av det eviga livet. Markus pratar mycket lite, om än alls, om det eviga livet. Han betonar att det är efterföljelse och ditt handlande, det du gör, som leder dig till Guds rike. Den kristna traditionen påbjuder oss dock att se Bibeln som en helhet där evangelierna kompletterar varandra. Och naturligtvis är det så. Det är så vi läser, tolkar och förstår och har gjort i många tider. Men jag tror att det kan finnas mycket att upptäcka om vi, åtminstone lite då och då, emellanåt, läser och förstår varje evangelium eller bibelbok överhuvudtaget, för den delen, var för sig. Utom de bibelböcker som uppenbarligen hör ihop, som de fem Moseböckerna eller Samuelsböckerna, kungaböckerna tillsammans. Det finns några fler exempel. Det finns mycket att upptäcka om man tar en bibelbok för sig. För den är ju skriven med sitt särskilda syfte och tanke. I kristenhetens historia så dyker det ibland upp rörelser som lyfter upp urkyrkan, alltså den tidigaste kyrkan, som någon slags förebild. Och det är inte helt ovanligt bland kristna rörelser idag heller. Det är emellanåt en slags idolisering av urkyrkan. Och med urkyrkan så menar jag då den som fanns under första och andra århundradet. Det är klart, de levde nära Jesus i tid. De hade bara Kristus för ögonen. Visserligen levde de i förföljelse, men det gjorde kanske bara budskapet än mer aktuellt för dem. Och vi vet, kanske till och med mer attraktivt. Eller kanske åtminstone enklare att förstå och ta till sig ibland. Det finns ibland föreställningar om att kyrkan var mer enad på den tiden och att splittringarna inom kyrkan kom långt senare, när den hade korrumperats av maktambitioner och blandats ihop med staten och kungar och, ja, ni vet, allt sånt där. Men så var det faktiskt inte. Kyrkan var precis lika splittrad då som den är nu, om än kanske till och med mer. Vi kan läsa om en av de första teologiska konflikterna i Galaterbrevet och Apostlagärningarna, mellan Paulus och församlingen i Jerusalem som leddes av Jesu bror Jakob. Den handlade om omskärelsen och judendomens framtida ställning inom det som så småningom kom att kallas kristendomen. Sen följde en rad konflikter på på i stort sett alla teologiska områden. Vem är egentligen Jesus och hur förhåller han sig till Gud? Och vem är den heliga anden och hur förhåller de sig till varandra och så vidare? Och vad ska vi med kyrkan till? Och vem ska vi döpa? Vem får ta nattvard och hur ska vi fira nattvard? Och vad är nattvard? Ja, allt möjligt har man bråkat om. Och ibland till och med stridit med vapenmakt och förbannelser. Uteslutit varandra från Kristus. Grejen är ju den att de hade ju inte alltid så bra koll på läget som vi ibland tänker att de hade. Vi vet idag många gånger mycket mer om Jesus och hans liv, om kristen teologi, vad vi nu väljer att kalla det, idag än vad de gjorde då. Mest för att det kanske inte fanns någon samlad kristen teologi på den tiden. Visst, de levde ju nära Jesus i tid, men de hade inte hela Bibeln. Den sattes ihop först på 300-talet. Många församlingar hade kanske en muntlig tradition att gå på. En del församlingar hade fått ett brev av Paulus som de läste. Någon församling kanske till och med hade ett evangelium som de sen kanske kopierade till nästa församling. Men de hade inte alla fyra. Det kom lite senare. Några församlingar hade kanske till och med ett helt annat evangelium än de som vi idag erkänner som riktiga evangelier. Det är därför inte så konstigt att det fanns olika riktningar inom den tidiga kyrkan. De som hörde till och läste Markus evangeliet eller de som läste Lukas evangeliet, de som hörde till Paulus, de som något senare kom att följa johannesisk teologi. Alla följde sin fåra i början. Allt detta innan de stora kyrkomötena satte samman allt sammans i Bibeln och trosbekännelserna. Under bön och andens ledning och med en hel del konflikter ska vi erkänna som de satte ihop detta och till slut kom överens om vad vi ska kalla kristen tro. Om vi nu, likt de tidiga kristna, bara förhåller oss till ett evangelium och leker med tanken att vi inte känner till de andra, vad vill då Markus evangeliet säga oss idag? Det är en text som ligger mitt i det större avsnittet där Jesus håller på att undervisa sina lärjungar. Han har precis svarat på frågan om vem som var den störste eller främste bland dem. Och man riktigt hör hur han liksom bara suckar över oss människor, över sina lärjungar och de andra som finns runt omkring. Suckar över hur vi jämt ska kategorisera, jämföra, skapa hierarkier på, med och om i varandra. Rangordna och så vidare. Det är den som är den andres tjänare som ska bli störst, säger Jesus. Notera att det handlar återigen om att göra någonting hos Markus. Tjäna någon annan. Att göra något för någon annan. Den ska bli störst. Dagens text som vi nyss har hört, det handlar också om att göra saker. Att göra det i Jesu namn. Och därmed göra det för Guds rike. Lärjungarna, de är ju som folk är mest. Jag har en hel bok hemma som bygger på det konceptet att lärjungar är som folk är mest. Det är en massa korta citat där liksom lärjungar är som folk är mest. De är trötta, de är hungriga, de är avundsjuka, de är glada. Ja, ni vet, som folk är mest. Alla typer av möjliga egenskaper. Det är troligt 200-300 bibelord som beskriver om hur lärjungarna är som folk är mest. Idag är de skeptiska. De är lite nervösa för det de inte känner till. De har träffat på några andra som driver ut demoner. Alltså några andra som gör underverk. Som befriar människor. Och de gör det i Jesu namn. Utan att vara direkta efterföljare till Jesus. De är inte med där i kretsen kring Jesus. Den naturligt mänskliga reaktionen, svartsjuka, avundsjuka, slår snabbt till. Lagen om exklusivitet. Ja, men det här är vår grej. Endast vi borde ju få göra det här som Jesus gör. Endast vi borde få använda den kraft som finns i honom. För det kan ju bara vi som ändå följer Jesus som har den rätta tron. Eller hur? Jesus svarar på sitt vanliga vis genom en undervisande tillrättavisning. Hindra dem inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. De som inte är mot oss är för oss. Jag funderade lite på vad det här betyder. Vad menas med att göra underverk i Jesu namn? Ja, det handlar ju om att man tillskriver kraften av sina gärningar, av sina handlingar och genom vilka man gör dem till Jesus. Det är det man gör när man gör det i Jesu namn. Man tillskriver det goda som händer till Jesus. Men det är ändå ett lite konstigt påstående. För låt oss säga att någon ändå försökte göra det där som Jesus säger att man inte kan göra. Försökte göra ett under i Jesu namn och sedan tala illa om honom. Det vill säga genast förnekade att det var Jesus som låg bakom det. Menar Jesus att det på något magiskt vis inte går? Att man liksom får tunghäfta och inte får ut orden? Naturligtvis inte. Snarare är det så att de här två sakerna är beroende av varandra. För antingen så är det inget underverk i Jesu namn från början. Eller så är förnekandet inget riktigt förnekande. Något av det måste det ju vara. Det är egentligen inte så komplicerat. Det är ganska enkelt. En god frukt är en god frukt. Det är en klassisk biblisk sanning. Är trädet dåligt blir frukten dålig. Är trädet gott blir frukten god. Den som inte är mot oss är för oss. Den tidiga kyrkan kanske inte hade all kunskap eller möjligheten att läsa och studera allt om Jesus som vi har. Men de hade en sak. Och det var tro. Tro som i tillit och gemenskap. De levde nära varandra. De levde nära Gud och nära i tro och tillit till Jesus. Det de fick fel emellanåt och som vi fortfarande får fel fortfarande, det är att det är så lätt att peka ut de som har fel tro. Rättrogen eller rättroende, det är ju någonting som egentligen hör det gamla förbundet till. Där fanns det 613 bud, lagar och regler att mäta sig mot om man trodde rätt eller fel. Ganska enkelt, svart och vitt. Får jag äta räkor? Nej. Ska jag tro rätt så låter jag bli. Så enkelt var det. Fast ändå inte. För det var rätt många bud att följa. Men det nya förbundet handlar ju inte om det. Och läser man gamla testamentet lite närmare, så ser man att Guds intentioner i gamla testamentet, de handlar inte heller om det. Det handlar hela tiden om att Gud vill vara nära sitt folk. och prövar och kämpar med olika möjliga sätt för att de ska vilja vara nära honom också. För det är det tro handlar om. Tillit, gemenskap med Gud och med varandra. Och det här handlar om tro. Precis som det gjorde för de första kristna. Precis som det gjorde för de andra lärjungarna, kan vi kalla dem också då. De som gjorde under i Jesu namn. Det handlar om tro. Precis som det gör för oss olika troende idag. Först och främst kanske då inom våra olika kristna rörelser. Men man kan även fundera på det här med andra religioner i detta. Jag känner några som missionerar bland muslimer i Malmö. Deras metod är ganska intressant. De börjar med att gå till deras butiker och köpa halalslaktat kött. Det vill säga, de är med dem där de lever och finns och är. Och så pratar de om Jesus. Vilket egentligen är ganska högst okontroversiellt att göra med en muslimskt troende person. Jag menar, Jesus är en av deras största profeter efter Mohammed. Men när de här missionärerna börjar prata med dem om Jesus, så börjar de inte i att säga: det här tror vi om Jesus som inte ni gör. De börjar att prata om Jesus i det som de har gemensamt. Det som förenar. De börjar skapa tillit och gemenskap med varandra. Det som inte är mot, det är för, säger Jesus. Det är så man skapar tillit och gemenskap. Då skapar vi tro i Jesu namn. Jag tänker att så måste vi också se på varandra inom kristenheten och i vår församling. Vi är olika. Vi kommer från olika bakgrunder. Vi har olika lätt eller svårt att förstå varandra ibland. Eller acceptera varandra. Men tro är tro. En god handling är en god handling. En god frukt är en god frukt. Och god frukt kommer inte från dåliga träd. De som inte är emot oss är för oss. Om vi bygger vår tro på tillit och gemenskap snarare än gränser och exklusivitet. För hur vet vi egentligen vem som har rätt? Jag brukar säga att det enda jag är 100% säker på är att jag har fel. Något provocerande uttryck kanske. Men jag försöker hålla ödmjukheten på det viset. Men om vi bygger tillit till varandras godhet och formar en gemenskap kring det, då får vi också möjligheten att tillsammans formas till en god gemenskap där Guds rike kan växa och breda ut sig. Vi ska alldeles strax få höra en sång om tro. En sång som är, jag tänker att det är som en bön om tro. Att få känna, att få uppleva tro. En bön som vi kan formulera för oss själva. Om oss själva. Men jag tänker att det också kan vara en bön som kan prägla den tro och den tillit vi i gemenskap formar i församlingen. Vi ska ha årsmöte idag och vi ska lägga ett nytt år framför oss. Låt det få bli en bön om att året vi har framför oss ska få fortsätta vara att forma tro i tillit och gemenskap med varandra och med dem som finns utanför. Vi gör det tillsammans och vi gör det i Jesu namn. Amen.